kids och välkomna tillbaka till
podcasten Mina vännerboken. Mm. Det uppstod en liten paus i det här poddflödet på ett par veckor. Beklagar det, det har inte hänt vad jag vet förut. Men som jag har skrivit till er som har frågat, här ska inte läggas ner. Här har inte tappat någon motivation alls. Det har kört ihop sig, men nu är ihopkörningen löst. Och, spoiler, det var så jävla kul att spela in dagens avsnitt. Så att jag längtar och nu gasar vi. Innan jag satte mig för att spela in det här så lottade jag i skotävlingen. Och den som kammade hem Simon Chippen Svenssons gamla dojor är Bea Hult. Stort grattis. Om det inte var så att du råkade trycka like på tävlingen så har du vunnit ett par skor. Och hör av dig med adress så är det jag som skickar dem när påsken lider mot sitt slut. Vill du också, liksom Bea och många andra, stötta den här podden och på så vis få tillgång till exklusiva avsnitt, tävlingar tydligen, osv. Ja, men då surfar du ju in på www.patreon.com/minavännerboken och ja, backar med det du tycker är lämpligt, helt enkelt. När du ändå är inne och frotterar, heter det så, på internet, så passa även på att köpa min bok. Den heter 2020, tänkte jag så här. Den finns på robinberglund.se. Skynda och fynda. Vilken gäst då, kära vänner. En återkommande kategori gäster i den här podden har kommit att bli fotbollsjournalister med hjärtat på rätta stället. Och det är till den banken vi ska återvända nu. Han är skrivande stjärna på Expressen. Den de skickade ut när det skulle sittas ner en timme med Zlatan, exempelvis. Han är en av dem som stångar sig blodig med pampar om korruption och skit. Skriver långreportage. Han hörs i poddar såsom och webb-tv också såklart. Men Disco, Noah, Eurotalk, Kick and Rush och så vidare. Långt in från dig, Robin. Folk får inte tröttna. Plattan i mattan, kära vänner. Och glad påsk. 171 sidan i Mina vännerboken. Noah Bachner! Hej!
Hej!
Hur är läget?
Ja, men det är bra, måste jag säga. Om man får säga så. Med tanke på allt, men nej, men det är bra.
Det är väl fan då man ska passa på och vara tacksam kanske.
Ja, ja, nej, men det är ett mycket bättre perspektiv. Det är bra helt enkelt.
En öl in, sa du. Får du säga
ja,
det?
Ja, en öl in. Det får man väl ändå säga. Det brukar inte vara så himla farligt.
Det är inte public service eller inte jobb alls egentligen.
Nej, det är inte det. Det är fritid. Så att
det har slagit mig när jag har följt dig och sådär att du har varit mer karantänad än många andra åtminstone.
Ja, det har jag.
Hur karantänat har du varit och hur länge?
Det beror på vem du frågar. Frågar du min kollega Daniel Kristoffersson så var han väldigt sugen på att när jag väl återvände till en fotbollsarena i jobbet då, här för ett tag sedan, så ville han lägga ut en bild på någon i rymddräkt och säga att han hade fotat mig på väg till matchen. Så att det var den nivån av skydd. Det var ju inte riktigt så, utan det var ju så att jag och min tjej väntade barn under stora delar av pandemin från att den bröt ut då i mars förra året. Så vi var ju ganska extra försiktiga på grund av det. Mm. Och sen så fick vi barn och då var man också extra försiktig och vill kunna träffa far och morföräldrar och såna här saker. Så har man slagit in på den vägen under det här. Jag tror att det kan vara så för ganska många att man har vant sig vid ett beteende där man avstår från vissa grejer bara för att slippa utvärdera varenda liten situation hela tiden. Ska jag gå in i den här butiken? Ska jag gå hem till den här personen? Är det okej att träffa den och den? Är det okej att göra det här och det här? Då ägnar man 50% av sin vakna tid åt att göra den typen av bedömningar. Och då var det lite enklare på ett sätt att bara rakt meddela till höger och vänster att de här grejerna gör jag inte just nu. Men nu har jag väl börjat släppa på en del av det där kanske. Så att jag har faktiskt varit inne på redaktionen och gjort en del saker och även gått på en del fotbollsmatcher. Och vi är väl lite mer frikostiga kanske, men ändå ganska försiktiga.
Men den rymde direkt fotbollsmatchen?
Ja.
Var det lite som att bli utsläppt på grönbete igen? Ja. Kände du någon sån, ett egenvärde?
Ja. Ja, man slogs ganska mycket av vad man har missat eller vad man har saknat för någonting sådär, tyckte jag. Det har varit ett väldigt speciellt år yrkesmässigt på det sättet. Att inte vara där, inte vara ute och träffa och se människor och sådär. Så att gå på match var kul, för att uttrycka sig milt.
Mm. Men, nu talar jag för mig själv här. Jag har en liten dröm om att kanske ha Kristoffer Triumph storlek på en podd och sen jobba från Mauritius.
Ja.
Du kunde ju jobba hemma, visade sig. Var det skönt?
Ja och nej. Alltså jag har jobbat hemma rätt mycket innan också. Jag har jobbat mycket hemifrån sen jag började på Expressen. För att jag har haft en ganska fri agenda så att jag gör typ mycket reportage i veckorna. Och då är jag, har jag min egen, jag är ute på mina egna stråk sådär. Behöver inte sitta vid redaktionsdesken så mycket. Så det var inte nytt. Det var däremot... Men däremot var det nytt att inte ens åka iväg och göra reportagen då. För det har jag inte gjort. Utan jag har inte transporterat mig någonstans nästan och sådär. Utan varit hemma oerhört, oerhört mycket. Så ska väl sägas att, att det var förra sommaren framförallt. När man inte behövde vara på allsvenska matcher. Inte kunde vara någonstans nästan. Så var jag tillbringa ganska mycket tid på ett landställe som vi har. Och det var ju annorlunda. Men jag är också uppvuxen i Stockholm. Och i stan. Så att jag har lite svårt att inte vara i stan. Sån här som blir lite stressad av att vara där det är för lugnt. Ibland. Så att det har varit både bra och dåliga saker med
det. Angående fotboll. Det är roligt det här. För att det här är ju inte en fotbollspodd på något sätt. Så jag ska försöka hitta en balans i det där. Vilket är svårt för jag älskar fotboll. Men så bara var tredje lyssnare. Så jag ska försöka hitta en bra balans. Men hur jävla bra var du själv då?
På att spela fotboll? Nej, jag var väldigt inte så bra. Det var...
Inte det?
Nej, men jag blev ganska mycket bättre när jag var kanske 13-14 och sånt där skulle jag tro. Att det hände någonting då. Och sen blev jag... För jag var liksom inte... I mitt pojklag då där jag spelade så verkligen inte något vidare. Men sen så gick det ganska snabbt. För jag blev ganska snabb. Och började ta för mig lite mer kanske. Och, sådär. Och då blev jag rätt mycket bättre. Och sen så var... När jag var 16-17 blev jag faktiskt uppflyttad i Värtans IKs A-lag under en kort period. Några veckor pratar vi alltså. 2-3 veckor. Och det har väl alltid hållit som någon indikation på att det ändå inte var fullständigt talanglös. Men... jag var bara där några veckor. Jag satt på bänken i en match. Det var liksom, det var där det peakade.
Vilken division var Värtan då?
3 tror jag.
Oj, ja då så.
Men sen så följde jag ifrån det. Och sen, sen slutade jag spela fotboll mer eller mindre. Jag pluggade i Lund och spelade där en del. Så ska man sätta någon sorts... Ska man presentera någon sorts CV som ändå ska indikera hur bra eller dålig man var. Så var det på den vägen det var.
Men slutade på topp då på ett sätt?
Ja, jag kände väl det. Nu har jag tränat med A-laget i en vecka. Nu tackar jag för mig.
Goals.
Verkligen.
Det här med fotbollen är, vi ska bara damma av två saker som är viktiga för mig och bara nämna innan vi lämnar det. Det ena är att jag bedriver en liten kamp i mitt eget huvud i alla fall, som jag bara, du som har koll på fotboll kan bara få bekräfta det mest för min egen del. Kan inte du bara säga att Marcus Berg visst är bra, så att så många som möjligt hör det en gång?
Ja, han är absolut bra. Det är en pinsam bild av honom i Sverige på många sätt, tycker jag. Den handlar ju väldigt mycket om att folk är taggade på sig Alexander Isak, tror jag. Har gjort det i alla fall. Han har ju blivit precis som att Sebastian Larsson också är ganska bra. Alltså, kan någon berätta för mig när Sebastian Larsson senast gjorde en riktigt dålig landskamp? Det tror inte någon kan det. Och samma sak med Berger. Det är inte så populärt att tycka det. Det är inte så hett. Det är inte så nytt. Men klart Marcus Berg är bra.
Det är väl svinhett att säga det med tanke på att lyssnarna inte tycker det.
Ja, men då blir det väl det nu då. Alltså nu är det plötsligt inne och tycka det istället. Och då gäller det snabbt att hitta en väg bort från den åsikten, känner jag. För båda oss kanske. Att vi måste börja tycka att han är dålig igen. Det är ditåt det barkar istället.
Nu kanske jag reducerar ditt värv här lite för mycket. Och då får du gärna ryta ifrån. Men för mig har du blivit ganska mycket... för mig har du varit ganska mycket en av dem som har tagit... men som har lyft det här med Qatar-VM.
Ja.
Den typen av lite större frågor.
Ja, det stämmer.
Och, ja men vad skönt. Ja. Jag blev lite orolig att jag missat något väldigt stort där. Att du också var programledare för Let's Dance eller något. Men om man tänker sig att min mamma lyssnar. Och nu har hon fått lite bättre koll på att Qatar ska arrangera VM om några år. Och att det är skandal på många sätt.
Ja.
Hade jag varit en bra intervjuare så hade jag bett dig förbereda det här kanske. Ja. Men om vi leker att det fortsätter i tangentens riktning och att vi tillåter oss att vara lite dystopiska.
Mm.
Hur ser fotbollen ut om 20 år?
VM spelas mellan 180 länder på den här ön där Jeffrey Epstein, ja, sen som han ägde, skulle jag säga.
Just.
Det är liksom ditåt. Om det här fortsätter i samma... takt så är det spelplatsen och det är 180 länder som deltar.
Bra väder!
Gianni Infantino bärs in i en guldtron till mittcirkeln inför varje match i någon sorts ceremoni med eldfacklor och olika kungligheter från diktaturer som ja, som han själv sitter och berömmer. Nej, men det är väl ungefär ditåt den internationella fotbollen är på väg. Men, nej, men om man ska vara mer seriös så kanske att det är väl det Qatar-VM handlar om i grund och botten. Vid sidan av att det är en fråga om att sätta förstoringsglas på problemet med mänskliga rättigheter där, så är det ju att det är ju representation för vad hela fotbollen håller på att bli och handla om. Och det är att en liten skara personer och klubbar har kommit till insikt med att det finns oerhört mycket mer pengar att tjäna på fotbollen än vad de gör just nu. Och tillgodose de intressena på alla andras bekostnad. Och det är ju både, du har ju det problemet i europeisk klubblagsfotboll och du har problemet med landslagsfotboll. Det tar sig uttryck på olika sätt bara. Men jag tycker att det är samma utveckling på vissa sätt vi pratar om när vi pratar om att det är ett problem att FIFA har låtit sig korrumperas till den grad att Qatar får VM på helt fel premisser. Som när vi pratar om att 12 klubbar hotar med att bryta sig ut ur UEFA och bilda en superliga och därför ska alla pengar gå till dem i all framtid och de ska garanteras alla massa platser i Champions League oavsett hur det går för dem i ligan.
Mm. Du tappade mamma på både Infantino och UEFA, tyvärr.
Ja, så pedagogisk är jag tydligen. Gianni Infantino är då FIFA-president. Han är vald där och han har FIFA...
Skurk.
Alltså det är ju inte bevisat att han är det. Men,
inte det.
Men du kan ju, alla som följer den här organisationen och har följt den under lång tid kan dra sina egna slutsatser om hur den fungerar och vad den håller på med. Jag tror om du frågar 100 fotbollsintresserade, medelfotbollsintresserade personer om de har förtroende för FIFA eller för FIFAs avsikter, så får du ungefär samma svar, och det svaret är inte ja. Spoiler.
Mm.
FIFA hade ju en stor utrensning av hela den här korruptionen, menar de själva, runt 2015-16 när den tidigare presidenten Sepp Blatter och många kollegor till honom arresterades, knuffades ut, dömdes för olika mutor och andra brott. Men om man tittar på hur FIFA beter sig och hur de handskas med de här frågorna och vilka frågor de bryr sig om och vilka frågor de inte bryr sig om sedan dess, även under då efterträdaren Gianni Infantinos ledning, så finns det inte mycket som indikerar att de har bytt beteende, speciellt tycker jag. Så att det är en värld, fotbollen leds av en genomkorrumperad alltjämt organisation med väldigt mycket egen nytta och väldigt mycket hyckleri som ledstjärnor.
Finns det någonting som tyder på att det inte kommer att fortsätta i tangentens riktning?
Ja, men det gör det väl ändå. Det är väl att det finns en större medvetenhet kring de här grejerna. Jag tycker kanske att... Vi hade ju en landslagssamling nu där Sverige spelade, och det känner väl de flesta till eftersom Zlatan Ibrahimovic gjorde comeback i landslaget. Det var första gången som väldigt många landslag runt om i Europa i huvudsak ställde upp olika manifestationer mot, liksom till försvar för mänskliga rättigheter i Qatar och kommenterade det här situationen då som är i Qatar och att VM ska spelas där. Och i kölvattnet att det föddes ju en hel del diskussioner om okej, är det rätt? Ska man bojkotta det här VM-slutspelet? Hur ska man handskas? Vad ska man göra i den här frågan egentligen för att någonting ska ändras? Och vad handlar det om egentligen? Och jag tycker att det var egentligen Johanna Frändén på Sportbladet som pekade i den riktningen först. Jag skrev om det själv sen också. Det var nog för att jag hade läst henne bland annat att jag försökte ta den tanken vidare lite grann. Men hon sa det att det är ju synd om spelarna och ledarna som har kämpat tusentals timmar för att komma dit och att eventuellt spela ett VM-slutspel. Det är synd om dem att de ska sitta och behöva prata om att de liksom begår något fel som inte åker dit och spelar då sen. Att det är inte deras ansvar att det är på det här sättet, utan det är ju andra människors ansvar. Mm. Och hon riktade udden ganska mycket mot de stora sponsorerna då, till exempel Coca-Cola och alla de här andra som nu är de stora sponsorerna, typ Qatar Airways. Men många av de företagen som liksom glatt spelar med hela den här charaden då, om att det här inte är några problem. Det kan man göra, och det är ju absolut en del av problemet. Jag tänker ju även att, sådär, att FIFA som organisation är ju sina medlemsländer. Det är ju bland annat det svenska fotbollsförbundet. Hade jag varit Jan Andersson som svensk förbundskapten, eller hade jag varit en spelare i Sveriges landslag som måste sitta och diskutera de här frågorna hela tiden och intvingade den positionen och ta ställning på det här sättet. Eller om jag hade varit supporter till ett lag som du håller på sedan du var liten, som plötsligt köps upp av den saudiska statliga investeringsfonden eller den katariska eller sånt där, och blivit ombedd att antingen vända det laget ryggen i protest mot att det är på det sättet. Så här, då hade jag varit förbannad på de personerna som har bjudit in den här utvecklingen istället. Och det är ju FIFA och det är ju medlemsländerna. Så vad jag tror kanske kan ligga i pipen här, det är lite mer ärligt samtal om vad FIFA är för typ av organisation. Kanske lite mer klarspråk kring att det inte kan fortsätta på det här sättet. Och kanske lite mer att man adresserar FIFA direkt från varför inte från spelar- och ledarhåll till exempel. Det talar väl för att vi skulle kunna gå i en annan riktning.
Hur ser ditt värv ut om 20 år, tror du?
sportjournalistyrket eller fotbollsjournalist alltså. Mm.
Ja, exakt.
Det är en jävligt bra fråga. Jag tror det kommer se väldigt annorlunda ut från vad det gör idag.
Mm.
Det är så himla svårt att blicka så långt fram för tanke på att medielandskapet ritas om i så extrem hastighet hela tiden. Och den nya generationen konsumenter av sportjournalistik, vem vet vad de kommer lägga sin tid på? Liksom. Och det är ju de om 20 år som kommer vara väldigt viktiga för oss. Jag tror det kommer finnas en publik för den typen av sportjournalistik som vi gör nu, men jag tror att det kommer vara kanske kommer vara ännu mer individualiserat. Jag tror att det kommer vara ännu viktigare att vara nischad i den bemärkelsen att du kommer med någonting som folk inte får tag på någon annanstans. Att det kommer bli mycket mer en skiljelinje mellan det. Men mer än så.
Men individualiserat, menar du då att det kommer krävas att ni är mer profiler som journalister än tidigare?
Jag tror kanske, man ser väl redan att det här redaktionella samarbetet utarmas på ett sätt kanske. Alltså att du har en hel genre idag som är en enskild journalist ännu mer ute i världen kanske än att, liksom att en redaktion har en viss inriktning, tycker jag. Så jag tror kanske att en redaktion kan säkert, liksom ett varumärke kan säkert bestå av 5-6 olika skribenter, men de kommer vara sin egen genre ganska mycket mer kanske än att man bedriver den här daglig rapporteringen på något sätt. Utvecklingen i huvudsak går emot att tillgången blir mindre och mindre till spelare och ledare. De har sina egna plattformar och kommunicerar därigenom. Det vill säga, för oss ligger kanske inte finessen då lika mycket i att kunna erbjuda dem en plattform att prata på, vilket har varit traditionellt sett. Och det andra är att klubbarna gör...
För de anser väl att de inte behöver er på samma sätt när de väl har skapat sin egen plattform, eller?
Ja, det är ju ett argument som återkommer. Samtidigt så du når ju inte alls lika många genom sina egna plattformar fortfarande. Är det så? Alltså, du bara tittar på varför pratar Zlatan i intervjuer med kvällstidningarna i Sverige fortfarande istället för att bara skriva vad han tycker på Instagram. Och det är ju av det skälet. Det skänker också kanske trovärdighet i liksom allmänhetens ögon att prata med någon annan än att bara säga saker själv ibland, och det förstår de väl. Men det andra är väl också att många av klubbarna, de stora klubbarna ute i världen, och det är möjligt att vi får en sån utveckling i Sverige också, tar hem mycket mer av en viss typ av rapportering själva. Alltså om du kollar, så traditionellt sett så har vi kunnat göra olika typer av journalistik där en del har varit den här lite mer berättande, glada, romantiska delen, att liksom första intervjun med bla 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 efter det här målet eller den här värvningen eller övergången, då var det vi som kunde publicera den. Det gör ju de själva hela tiden nu. Om en ny spelare skriver på för Manchester United, så är det ju Manchester Uniteds tv-kanal som publicerar den första stora intervjun med den personen. Sen är den oftast inte så bra, men de är först med det. Vår uppgift, tycker jag i alla fall, reduceras mycket mer till nyhetsarbete och granskning. Alltså att det blir mycket mer att det är det vi ska hålla på, det är det journalistikens roll är. Och sen tror jag du kommer se en ännu tydligare skiljelinje mellan de som sysslar med just journalistik i den mer renodlade formen och de som gör mer innehåll. Alltså content, för fotbollscontent skulle jag säga har ju blivit jättestort. Allt ifrån liksom nostalgigrepp till poddar som inte har någon journalistisk ambition egentligen, utan mer bara snackar om fotboll. Både i Sverige och internationellt. Så att jag tror den där sammanblandningen av vad är journalistik om fotboll egentligen, ja, men det kommer nog vara ganska mycket mer lite mer nära journalistikens granskande uppdrag. Sådär. Sen är det 20, om 20 år vet jag inte, men det är vad vi är på väg nu.
Herregud, det har gått 20 minuter, inte 20 år, så vi måste raska vidare här. Vi har ett primärt syfte, och det är att vi ska bli kompisar.
Ja. Har vi någon chans, tror du?
God chans. Ja. Bara att du loggade in var halva inne, skulle jag säga. Jag tycker det ser jättebra ut. Ja. Hur är du som kompis?
Den frågan har jag nog inte fått förut. Jag tror att jag är ganska... Ja, vilken jävla fråga. Ska jag faktiskt fråga mina kompisar, mina andra kompisar förutom dig då, efter det här. Nej, men jag är nog ganska nyfiken. Jag pratar väldigt mycket, vilket gör att jag kanske ofta stakar ut riktningen med mina kompisar när vi pratar om saker. Att jag är nog ganska... Jag styr kanske kosan ibland i samtal väldigt mycket med kompisar. För att jag pratar mycket saker och introducerar kanske mycket samtalsämnen och sådär. Och sen så tycker de att jag är en kompis, eller mer som person kanske. Men det är ett stående inslag att jag är principfast. Det brukar de recensera ganska ofta med mina kompisar, att jag är principfast. Jag vet inte om det har att göra med mig som kompis, men det kanske också styr mitt sätt att vara kompis med folk, att jag är principfast.
Mm. Det låter ju troligt. Min enda inblick är ju att, och det, jag vill verkligen inte klandra dig för det, men du var ju en kvart sen, ja. Och det var ju för att tiden försvann iväg med en kompis. Och ja, det tycker jag,
nej, men det är en annan bra grej. Det är en annan bra grej. Ett annat karaktärsdrag, det är att jag alltid är sen. Att jag saknar respekt för tid. Det har varit ett par punkter, så här, nedslag som jag tydligt kan komma ihåg med nära vänner till mig. När de har rutit ifrån mot att nu får du skärpa dig. Och då kanske jag skärper mig så här, det kan vara att jag skärper mig i 3 år. Och sen så har det där ballat ur igen åt fel håll. Bland annat fick jag en riktig avhyvling en gång på en indisk restaurang. Jag skulle äta lunch med min kompis som vi kan kalla för O. Men han blir aldrig arg på någon, känner jag egentligen. Alltså, jag har aldrig sett honom förbannad. Men han var fly förbannad på mig när jag kom där då, och det var helt rätt.
Hur sen var du? Var det middag?
Ja, men det är också, vet, så här, det var under en arbetsdag någon gång så där, och man har lunch i en timme och 25 av de väntar han på mig liksom. Det är ganska oförlåtligt.
I procent är det väldigt mycket.
Nej, men det är ett vidrigt karaktärsdrag, men jag är respektlös som kompis då, får vi säga.
Ja, men om man bara behöver skälla ut i var tredje år så är det en toppen deal.
Ja, men det är nog rätt rättvis faktiskt.
Det här är värt att satsa på, tycker jag. Jag drar i tråden av jingle här och sen åker vi tillsammans mot vänskap, helt enkelt.
Kul!
Noah?
Ja.
När fick du veta att Palme var död?
Kan man ha varit 12 år kanske? När jag var 12 år, så runt millennieskiftet då.
Ja, just det. Är du 88, ja?
Ja. Ja, men det var nog först då, skulle jag tro. Jag tror inte liksom att... Jag registrerade mycket namn på politiker som liten. Alltså, jag finns där och andra offentliga personer. Liksom,
Birger Slaug, typ.
Ja, sådana är jag. Jag har kassettband hemma där jag pratar och jag drar hela tiden konstiga referenser till nyhetshändelser. Jag är typ 5 år eller sådär när jag gör det här. Men jag pratar om så här, börjar droppa olika referenser till att det är fattigt i Bangladesh och Ingvar Carlsson och Carl Bildt. Jag har väl lyssnat på Ekot hemma eller sånt där. Och att det är någonting som händer i Rwanda och Bosnien i det krig och sånt där. Så jag plockade upp sånt, men jag tror inte att jag hade någon idé om vad Palme var innan man var 11-12 och kanske började ställa frågor om såna här saker. Och hade hört hans
namn någonstans. Det är ju något som hände innan både du och jag föddes,
ja,
så då blir
precis,
det någon annan sak.
Precis.
Har du gjort lumpen och varför inte?
Nej, det var en mycket utstuderad väg bort från mönstringen för min del. Mönstrade med Näsby Park i Stockholm. Jag kommer ihåg att jag var jättenervös morgonen för att jag hade skapat mig någon sorts bild av att man kunde verkligen misslyckas med att slippa göra lumpen. Så jag tog Roslagsbanan ut dit, darrade i det här väntrummet, men det hade ju då listat alla mina allergier, vilket var att jag var typ lite laktosintolerant och var framförallt väldigt pollenallergisk. Och så hade jag med mig, för att bevisa den här pollengrejen, kan man ju att jag hade med mig en necessär med alla så här Nasonex-sprayer och Desloratadin och Syrlex och allt vad de hette, de där medicinerna. För att liksom trycka på hur fruktansvärt pollenallergisk jag var. Och då skickade de mig direkt till, man skickades till psykologen direkt, har jag för mig, alltså, eller någon läkare eller vad det var där i alla fall. Och de gjorde väl samma bedömning av mig och de andra 15 personerna som fick åka hem efter 25 minuter. Och det var väl att de frågade, vill du ens göra lumpen? Och då var det bara, nej, det är därför jag håller på med det här. Och då fick jag fick frisedel, heter det, va? Det vill säga, jag blir inte ens inkallad om det blir krig, tror jag. Sån ja.
På grund av pollenallergi?
Ja, jag för mig att de även plockade, de tog fasta på det här att jag sa att jag hade blivit lite puttrig av mjölk någon gång. Och att de var, ja, men du vet, man gör mycket, man äter mycket pannkakor ute i fältet och sådär, så det blir inget bra för det här. Så jag fick tuffa hem där.
Du påminner mig om Näsby Park, jag var också där, men jag hade glömt det. Det var härligt.
Att du också mönstrade där. Och du hade inte med dig en necessär full av allergimediciner.
Alltså, jag minns att jag inte ville, men när jag åkte därifrån så ville jag. Så de lyckades omvända mig.
Okej. Du gjorde lumpen?
Japp.
Otroligt.
Väldigt konstigt.
Det trodde jag faktiskt inte.
Jag började gråta när jag fick vapnet i min hand, så började jag gråta direkt. Det är väl olämpligt för det. Coolaste följare?
Dejan Kulusevski.
Ja, det är bra. På Instagram?
På Twitter följer han mig.
Har han Twitter?
Han har Twitter. Jag tror att han...
Jag
har en teori om det här. Att han var tonåring och kollade på det webb-tv-baserade tv-programmet Eurotalk en gång i tiden. Och att jag satt med i panelen där ganska mycket. Jag tror att det är på den vägen där. Jag tror att han inte vet om att han följer mig längre. Och han bara, så fort han upptäcker det kommer han avfölja mig.
Ja, han följer dig från förr,
ja. Ja, från när han var ungdomsproffs. Typ.
Gud, de är så unga. Mm. Hur hälsar du på Zlatan, skulle du säga? Alltså, är det klappkram eller är det bara handskak?
Nej, jag har träffat Zlatan själv en gång. Mm. Jag vet inte. Jag gissar att Zlatan har ganska bra koll på oss som recenserar honom och hans liv hela tiden.
Det är så, va?
Ja, jag vet ju att han... Alltså, man vet ju att han läser och hänger med en hel del och reagerar på saker som sägs och skrivs och sådär. Han har nog koll på vem jag är så, liksom. Men jag tror inte att han förärar mig med någon hälsning mer än ett vanligt hej. Det var när jag träffade honom i september 2019, var jag ju träffade honom i Los Angeles på egen hand. Då, nej, det är ju liksom inget... Men jag tycker inte man... Alltså, jag har inget intresse av det heller, om jag ska vara helt ärlig. Alltså att, jag ser liksom,
nej, men det ger en bild för folk om han minns dig och så vidare.
Ja, nej, men det tror jag nog att han kanske gör. Det inbillar jag mig att han gör i alla fall.
För det var ju en lång sittning, va?
Ja, den var väldigt lång. Den var över en timme. Mm. Vi hade faktiskt bara bokat... Det skulle klippas efter 20-30 minuter, sa mediechefen där i Galaxy. Men Zlatan viftade bort honom när han kom in och fortsatte prata istället. Det var en liten win för Expressen och för mig.
Otroligt. Mm. Jag vet svaret på den här frågan, men jag ställer den ändå. Ja. Har du synfel?
Ja, det ser du ju precis här. Ja. Precis. Jag, vet du vad? Jag väntade alldeles för länge med det. Jag har haft det lite längre än vad jag själv vill erkänna, tror jag. Han var sån här som bara inbillade mig. Jag fick höra någon gång i tonåren att en synundersökning att jag hade högsyn. Och det är en sån sak som jag säger till alla då sen, att när man börjar prata om syn, att jag har det här brytningsfelet, och då är man otroligt nöjd med att man har högsyn själv och pratar om det. Jättemycket att man kan se allt, och sen plötsligt så inser jag att man har stått 5 år och kisat mot skyltarna på tunnelbanan och förstår inte om det är ett ropsten eller Mörby centrumtåg som kommer. Så,
för att men, nu tar vi det här från början. Optiken, det finns ett synfel som kallas för högsyn.
Nej, högsyn är att man ser så jävla bra som man ser som en hök. Alltså, det vill säga, jag kan se en mörk...
Ja, men det är ett brytningsfel i alla fall som...
Nej, nej, men det är från 500 meters höjd. Nej. Jag, så högsyn innebär bara att du har perfekt syn, helt enkelt. Vad var de sa till mig då?
Ja.
Så därför skröt jag om det.
Mm. Som du märker har jag inte hörsel.
Nej.
Så jag missförstod vad du menade. När var du med i... Det här är ju för dig och mig, och för tre på Twitter, så vet jag om det här. Men jag har ju ställt 80% av frågorna till dig redan. Så vi får spela teater, / du får komma på egna svar, / jag får läta i botten.
Jag har fått så himla bra svar när du har ställt de här tidigare. Jag tror
jo!
Har du det?
Ja, jag är vrålnöjd. Jag blir påmind om det av kompisar ibland som undrar om det är jag som ställer de här frågorna. Men jag tror att det här är en av dem som jag har ställt. Men ändå, när var du med i tv första gången? Var det inför Dejan Kulusevski 2008?
Ja, precis.
Eller något.
Så, jag var med i Eurotalk första gången i april 2013. Mm. Det kanske räknas som tv, då. Det är ett webb-tv-program. Och då var jag så nervös, för då jobbade jag som managementkonsult och kom dit och insåg att jag skulle liksom få chansen i det där formatet som jag hade kollat på hur mycket som helst själv. Så då var jag så nervös och skulle vara där för att prata om fotbollsdaget som jag håller på i England, då, Newcastle United. Då var jag så pass nervös att jag satte mig, och det första jag sa till programledaren var att det var skönt att få vara där och berätta hur det egentligen ligger till om Newcastle, för ni har alltid fel om dem här. Så, och det blev en väldigt konstig stämning i studion i några sekunder efteråt. Det var Thomas Wilbacher och Marcus Birro och jag och Kristoffer Kviborg som satt i panelen, tror jag. Men ja, det var weird i alla fall. Det var riktigt weird där en stund. Men det löste sig sen. Sen var jag med i linjär tv 2015 eller 16 första gången, tror jag. Då var jag med i C-mores allsvenska sändningar.
Men du är Stockholms människa, men du har inte synts i bakgrunden på någonting när du var liten. Du sprang inte och tittade i TV4-huset eller något sånt där.
Nej, jag var med. Jag fick göra en praktikdag på tipslördag i fyran och skötte plingen i kontrollrummet. Eller var med och skötte plingen i kontrollrummet. Vilket i efterhand är så jävla coolt, tycker jag också. Så att när det var mål i matcherna då, så fick jag plinga på tempo där. Men det, jag var ju inte framför kameran. Jag var dock med i radio då, för jag gjorde en av mina praktikveckor på... Min mamma jobbade på Svenska Dagbladet, så gjorde jag en praktikvecka där. Jag skrev en faktaruta om Mårten Gås i SvD. Och jag var med i radio och gjorde ett morgonprogram vid Slussen tillsammans med Lasse Persson, som är legendarisk sportreporter på SR. Var sport i alla fall, tror han är det fortfarande. Vi delade ut reflexer tillsammans med hockeyspelaren Challe Berglund vid Slussen klockan 6 en morgon. Så då hördes jag fick nog säga någonting där i minimicken också.
Och det här var ju väldigt mycket bättre än alla Eurotalk tillsammans.
Ja, det är bättre.
Vilken jävla utstakad barndom du hade. Ja, var det så här
kul att det är kul att just nu låter en debatt om kulturbarn i Sverige. Och jag liksom har... Man har 2 veckors prao i 8. Jag var på SR, TV4 och SvD för de 2 veckorna. Jag lyckades med 3 prao. Det är rätt, det säger kanske något.
Det är en kanonhit rate. Vad skäms du för att du konsumerar?
Vad skäms jag för att jag konsumerar? How I Met Your Mother.
Mm.
Därför att jag har någon sorts nostalgisk relation till den tv-serien. För att jag kollade på den när det begav sig 2005. Och sen var det så här grej, du vet, att man bara för att man har sett de första 4 säsongerna så ser man vidare. För att man tycker inte det är speciellt bra, men man måste ju kolla hur det slutar liksom. Och jag kan fortfarande bara, för att ha det som sällskap, att jag inte orkar välja någonting i menyerna på Netflix eller HBO eller vad det nu är, kan bara slå på gamla repriser av det.
Mm.
Och jag har liksom haft dem på så pass mycket i bakgrunden nu att jag har börjat liksom, jag kan typ memorerat replikutbyten i dem liksom, till och med. Så att jag har sett alldeles för mycket av en ganska medioker tv-serie egentligen.
Ja, just det. Men, och jag vill inte... Jo, det är fan mitt jobb att gå in och peta i svar om jag inte tycker att de duger. Men är det skam? Är det inte bara att du känner att det kanske är lite slöseri med tid?
Ja, men skam därför att det är en rätt cheesy serie. Alltså det är rätt töntigt att titta på den, tycker jag, egentligen. Alltså det är rätt löjliga skämt. Alltså det är rätt mycket löjligt i hela serien som är så här, vad håller jag på med? Och så här, att jag måste erkänna också att jag i några skeden tycker att det är lite bra. Det är ju ännu värre. Nej, men jag tycker nog att det finns en skam i det. Ja.
Bro-code.
Ja, nej, men sånt. Alltså att man typ med något tidpunkt i livet kanske man till och med har på allvar sagt att någonting är legendary. Det är helt sjukt.
Ja, men du vann över mig. Gillar barn dig?
Ja, det gör de faktiskt. Det är mitt bestämda intryck.
Vad är knepet?
Knepet är att göra olika ljud hela tiden. För att barn tycker det är kul när det kommer överraskande ljud. Dels att man gör olika ljud med munnen, om det är liksom att man låter som en anka eller knäpper med tungan på något roligt sätt eller vad det nu är för någonting. Jag kan knäppa med handen utan att knäppa. Alltså jag har så här, du kan få höra hur det låter här. Det är inte en vanlig knäpp, utan jag gör så här.
Nej.
Det tycker alla barn är så otroligt kul, har jag märkt. Så att det brukar vara mina...
Du klappar med fingrarna mer.
Ja, men precis. Nästan som att klappa handen med en hand. Men det är som ett partytrick nästan. De tycker det är vansinnigt roligt.
Vilket leder mig in till nästa fråga.
Ja.
Det var kul om jag tog en annan nu. Ja. Men har du några fler partytrick? Och vad tycker du om det här? Nej,
det är inte riktigt där.
Inte alltså,
det låter någonting.
Ja.
Ja. Nej, men jag kan skicka en instruktionsvideo efteråt. Det
skulle betyda svin mycket.
Ja. Har jag något annat partytrick? Nej, jag är upptagen med att prata så jävla mycket. Så att jag tror inte att jag har aldrig utvecklat några sådana.
Nej.
Det har inte varit min melodi så mycket att liksom försöka bryta isen med sånt. Nej, jag har faktiskt inga partytrick.
Det är ju det, att isen är liksom smält från början.
Ja, men partytrick är väl i alla fall att prata till folk, inte till folk liksom, inte, ja, bara prata på.
Börja dansa.
Ja, men lite så. De går därifrån för att de kan inte vara kvar längre i köket, för att det är någon som är så jobbig där.
Vad hade du för affischer på väggarna?
Först alla som man fick i Pro Hockey, en hockeytidning.
Mm. Jag hade också den. Brydde du dig om hockey eller var det bara att de såg ut som He-Man?
Jag brydde mig om hockey jättemycket tills jag var 8 eller 9 år kanske. Samlade på hockeybilder, höll på Anaheim Ducks, Mighty Ducks och... hade jättemycket affischer med hockeyspelare hemma. Jag fick även... Jag hade Wayne Gretzkys autograf på något vänster, vilket var, den satt där bland alla hockey. Så det var jättemycket hockeytema liksom i mitt rum.
Men du, hade du på riktigt som barn Wayne Gretzkys riktiga autograf?
Ja, jag hade det. Det är sjukt.
Är det kulturbarngrej också?
Ja, nästan. Ja, det är det faktiskt. Fast på ett helt sjukt sätt. Det är alltså att jag har lite släkt i USA. Och min kusin bodde i Los Angeles och jobbade i många år för Tonight Show med Jay Leno. Och
oj.
Där var Gretzky gäst.
Ja.
Och då tog han tillfället i akt, för han visste att jag var väldigt hockeyintresserad och löste den där till mig. Så det var liksom, det var väl inte så mycket, alltså affischer, ja, mycket hockeyaffischer, men för allt var det den som satt på väggen. Sen bytte jag ut det där mycket mot två saker. Det ena var då fotbollsaffischer med mycket, framförallt då mitt lag som jag höll på i England, Newcastle. Men jag älskade bandet Kiss när jag var barn. Så att jag hade jättemycket affischer med Kiss under en period också.
Jag har en Ace Frehley-tatuering på armen.
Du har en Ace Frehley-tatuering på armen?
Här, ser du det?
Otroligt. Vet du vad? Vi sminkade oss till Kiss på fritids, jag och tre kompisar, och hade konsert med bandyklubbor som gitarrer varje fredag. Och jag var Ace Frehley i Kiss då.
Det är så bra råämne för vänskap det här. Ja. En fråga är, jag har en spin-off-podd till den här podden som heter Kompisdejten, där jag hittar på någonting med en kompis. Finns det en möjlighet att vi någon gång inom närmaste 3 åren kan byta hockeybilder med varandra?
Ja, har du kvar dina? Jag har nog säkert 500-600 stycken som ligger på mina föräldrars vind och som de inte vill något heller att jag tar därifrån.
Det hade ju varit svinkul att få damma av Eric Lindros.
Om vi lyssnar på Kiss i bakgrunden så...
Vi kan vara sminkade om inte vill hålla en varsin bandyklubba.
Ja, nej, men det finns mycket här.
Verkligen. Hoppas du inte kommer sent bara. Vad var det första du laddade ner?
Det var nog programmet Napster skulle jag tro.
Ja, man laddade ner programmet Napster?
Ja.
Vad meta.
Hur gammal är du?
2 år yngre än dig, född 90.
Men då missade du Napster då, eller?
Nej, eller kanske min syrra som laddade ner det. Jag laddade nog ner Kassa.
Ja, precis. Och Kassa kom ju rätt kort efter, för Napster blev nedstängt där för mig. Nej, men det var nog Napster. Jag kan liksom inte minnas att jag laddat ner någonting innan jag laddade ner Napster. För Napster var...
Nej.
Direct Connect, kommer du ihåg det? Det var i samma veva som Kassa där också. Det var också bara en stor nedladdningshubb. Mm. Och där kunde man ju få ner typ mer spel och sånt också. Men Napster var ju bara för musik. Och jag hade Napster ganska tidigt.
Minns du någon låt som vi skulle kunna få, så vi hamnar i stämning när det här kan ha rört sig? Bland de första låtarna liksom.
Ja, det måste varit, jag laddade ner oerhört mycket Beastie Boys. Jag älskade Beastie Boys i den åldern. Så det måste varit kanske 98-99 någonting. Det var någon Intergalactic hade kommit, det albumet där. Som inte hette Intergalactic. Men du vet det här när de ligger i en så här ansjovisburk på omslaget. Och det var Body Moving var den stora videohitten.
Slagit någon?
Ja. Jag har slagit en av mina bästa vänner när jag var 14. Jag gick i Gärdeskolan och han och jag var jättebra kompisar och någon lunchrast. Jag gick i en klass med matte NO-inriktning. Mm. Och man gjorde så här, man kunde göra ett intagningsprov där på Gärdeskolan, så man kom in i den klassen och då gjorde jag det. Och så, jag var inte så intresserad av det egentligen, men jag gick där i alla fall. Och då var det väldigt mycket killar som gick i den klassen. Så det var rätt så här trackig stämning, som det kan vara på högstadiet, killar emellan. Men det var väldigt mycket killar i den klassen. Och då satt vi allihopa runt ett bord. Det var liksom det var ett runt bord och så gick det en bänk runt halva det bordet där vi satt på rad rätt många. Och av någon anledning uppstod en lek där vi skulle ta personen i mitten, som var då en av mina bästa kompisar, och dra hans ben på varsin sida om bordet så att han klämde sig mellan benen runt bordet där. Och när vi släppte honom då efter att den leken var över, eller det där liksom våldsdådet var klart, då var jag närmast och han var väl mest förbannad på mig för att jag hade varit med och gjort det där. Så han gav mig en rak höger och jag blev jätteförbannad och gav honom en rak höger tillbaka. Och sen tror jag, om jag minns rätt, att han fick in ytterligare en smäll på mig och sen skildes vi åt, eller liksom separerades av andra personer där.
Mm.
Och det var inget mer med det. Vi var kompisar direkt efteråt sen igen. Det var bara liksom, utbytte de där slagen. Det konstiga som jag kom ihåg med det där var att han slog mig. Jag började inte blöda näsblod, men jag blev liksom snorig av slagen. Och sen så slutade jag inte snora. Och det var precis innan sportlovet. Utan jag gick hem och så fick jag värsta influensautbrottet. Att jag blev jättesjuk i influensa. Och som att det utlöstes av det där knytnävsslaget i näsan. Vilket var, liksom, var ja, lite kaka på kaka kanske. Dels nitad på käften och influensa. Men ja, det är nog den senaste gången jag kommer ihåg att jag har, eller enda gången faktiskt.
Jävlar, det säger något om hur hårt han slog, att han gav dig influensa.
Ja, men jag menar det. Det var well played.
Men då kan du ändå slå någon i ansiktet. Jag har aldrig kommit dit liksom. Så då, skulle du säga att du har det i dig, hypotetiskt?
Nej, inte längre, det tror jag inte. Jag var 14, det var liksom, han hade ingen impulskontroll och stod där och liksom undrade vem man var i en korridor med 18 killar som hade försökt klämma en pung på ett bord. Då kan vad som helst hända. Men nu, nej, det var som tur är, tror jag inte att jag har det i mig längre.
Vilken är världens sämsta låt?
Despacito.
Mm, alldeles riktigt. Vad tar du för mediciner?
Omeprazol. Det är mot så här, reflux kallas det, va? Och lite allergimediciner. Annars har jag ingenting.
När var du full första gången?
På språkresa i England, tror jag, när jag var jag var nog ganska gammal, jag var nog 16, ganska gammal, jag vet inte om det är så gammalt, men många hade väl sin fylledebut tidigare än så, men jag var nog 15 eller 16 år, tror jag, och var på språkresa i England, och då var inte många svenskar på den, utan det var väldigt många från Portugal och Italien och Frankrike och så här, och de fixade fan massa grejer där, och då blev jag rätt packad.
Det låter som ett litet ondskan högstadie.
Ja.
Finns det någon sanning i det?
Nej. Nej, det var bara liksom, jag vet inte. Det var rätt kul också, men det var väldigt, alltså på Gärdeskolan var, när jag gick där i alla fall då i den klassen, och framförallt min klass, tror jag, så var det liksom en, ja, men det var väldigt mycket killar. Det var väldigt mycket grabbig stämning. Många som liksom, mycket hets, mycket hån och mycket trakasserier. Alltså reta varandra hela tiden. Sådär.
Ja, men bara killar, ganska mycket hån och trakasserier. Ja. Och att det var intagningsprov i högstadiet. Det är väl ganska ondskan ändå?
Ja, på det sättet så kan det låta så. Men det var inte penalism. Liksom, sådär, eller, det var ingen utpräglad mobbning som jag kommer ihåg det heller. Det var mer bara liksom, jargongen var väldigt hård liksom, hela tiden. Att det var ganska intolerant. Men jag tror kanske det hade med en viss frustration att göra också. Att alla liksom, det var inte så kul att var 48 killar. Typ. Det var lite konstigt. Mm. Men sen skolan var inte så som helhet. Utan det var ju mycket bättre uppblandning i de andra klasserna som vi gick bredvid. Och så, liksom, så det var väl vissa stunder det kunde bli sådär. Men sen också, jag tror kanske det hade att göra med en del av det var att den delen av Stockholm där, så var det liksom en blandning av folk. Det var ganska många, det fanns en viss kultur på Östermalm där det var lite liksom, det gick som en sorts spricka mellan alla kanske, där vissa ville bli en del eller ta vidare någon sorts Östermalms beteende och vissa andra inte var lika intresserade av det. Jag tillhör väl de som tyckte att det fanns en del mindre älskvärda drag med kulturen från Östermalm. Jag sökte mig bort från de stadsdelarna sen också och gick på Kungsholmens gymnasium istället på en del av stan. Jag vet inte om det bidrog till det där lite grann också kanske, att det var lite hetsigt på något sätt. Så upplevde jag det kanske.
Ja, just det. Hade jag gått där hade jag inte kunnat motstå, tror jag. Fattar du vad jag menar? Att om man kommer utifrån och det är coolt att vara brat.
Ja. Jag fattar.
Då blir man ju brat, men du kanske inte behövde det på samma sätt. Förstår du vad jag menar? Fanns det någon trygghet?
Ja, men jag förstår vad du menar. Nej, men snarare att jag liksom... jag är ju växt upp där och alla mina barndomskompisar var uppvuxna i de krokarna också. Och ingen bryr sig om... Ingen har någon så här statusmedvetande som barn riktigt. Alltså det här med att vad de där sakerna betyder riktigt. Väldigt få hade det, så upplevde jag i alla fall. Och sen plötsligt kommer det där medvetandet över alla i någon viss ålder där... Ja, men yttre attribut, olika liksom, den här statushierarkin framträder på ett helt annat sätt. Typ. Och då, jag tyckte väldigt illa om det där ganska fort. Jag tyckte det var så jävla tomt och puckat. Så jag vet inte, jag hade problem med det själv. Liksom. För mig var det mycket. Men ja, det är klart att det, samtidigt så kanske det, att vara en del av det, ja, kanske eftersträvansvärt för sådana som inte ser kommer från det perspektivet. Det fattar ju den dynamiken liksom.
Ja, eller så överanalyserar jag, vet inte. Men jag undrar ändå...
Jag tror inte, du är inte ensam om det. För liksom, det kommer man till andra del att de som försökt, var det många som försökte efterlikna det där. Liksom.
Ja, precis. Mm. Ja, alltså jag var H&M-brat. Mm. Men kändaste släkting?
Bra fråga också. Jag tror nog kanske att min pappa har varit ledarskribent på Expressen en gång i tiden och syns en del i media. Så nu har jag varit mer medial än vad han har, men han är nog den som är det namnet som klingar mest bekant i Sverige efter mig i alla fall.
Liten fråga här då, har du varit i Rom med Alpin?
Ja, det har jag.
Såklart.
Fan, om det inte var med i Gärdeskolan. Eller om det var på Kungsholmens gymnasium kanske.
Ja.
Ja, men någon av de två tror jag. Skolorna så åkte vi dit över en dag. Jag tyckte det var värdelöst här för mig. Det var hemskt att försöka åka skidor där. Om jag ens försökte det, men inte bara la ner. Du, det var på gymnasiet. Det var ju mycket Stockholmsskolor som åkte dit över dagen typ.
Ja.
Vill jag minnas.
Ja, men avundsjuken i mig från förorten vill ju fråga om du åkte till Alperna istället. Var det så?
Ja, det var jag ju en del. Absolut.
Fan, du kommer ha mycket finare hockeybilder än mig, känner jag. Skitsvårt för mig att göra en bra affär.
Usch, ja, det är vilken bild som framträder här nu. Wayne Gretzkys autograf och åkte bara till Alperna. Men ändå, men liksom,
han var
för fin för Östermalm. Romme var inte så kul. Var du i Romme också, eller?
Ja, men ja. Ja. Livets äventyr var det för oss där ute på pendeltågslinjen.
Jag tror att en del av det var väl kanske också att det var, man var där helt fel årstid. Det kunde ju vara rätt dåligt med snö där. Alltså, det ligger ju inte så jättehögt upp. Jag har absolut ingen rättvis bild av dem. Jag kommer inte ihåg någonting den här dagen, mer att jag kommer ihåg att det var så kul.
Jag hatar skiten. De vägrar att höra att jag nämner dem vecka efter vecka och till exempel skicka en mössa hade väl varit på sin plats, men nej, inte ett ord.
Ja, det här är den mesta marknadsföringen för Alpin jag någonsin har varit med om, tror jag, att du tog upp det nu.
Ja, det är så otroligt drygt att de inte bara kan säga tack. Men nu har vi kommit fram till Patreon-frågorna.
Ja.
Jingel.
Patreon.
Nu ska vi se vad pöben, lyssnarna, kallar det vad vi vill, har för spörsmål idag. Vi börjar, tycker jag, med Twisted Christer. Han undrar, vad skulle du heta och vad skulle du vara om du bytte identitet?
Vad ska jag heta? Alltså det
något ändå, agentnamn kanske.
Om jag får välja liksom själv fritt vad ett liv jag skulle vilja ha.
Mm.
Ja. Det skulle vara kul att heta Steve och bo i nordöstra England. Vara en Steve i nordöstra England tror jag hade varit spännande. Därför att jag en del av mig har ju typ velat vara det också. Som det här. Så jag säger att jag är Steve och jag jobbar jag är planskötare för Blyth Spartans i nordöstra England.
Åh, vad trevligt. Jag visste inte att det var ett lag, men jag gissar att det var det.
De ligger väldigt långt ner i systemet, så det är helt okej att du inte vet.
Vet du att jag är vice ordförande för Fleetwood Towns svenska supporterförening?
Det hedrar dig. Hur går det för Fleetwood Town egentligen?
Vi sparkade Joey Barton för att han är Joey Barton.
Ja.
Och mer vet jag inte riktigt om jag ska vara ärlig. Jag fick det på fyllan. Så att jag sitter här med ett vice ordförandeskap.
Men han har ändå varit där. Ja, Barton, ja. Jag kommer ihåg att han fick sparka. Han gjorde någonting aggressivt mot någon också. Gjorde han inte det här för mig?
Precis. Ja. Veva det.
Ja.
Det är verkligen... Pönna här undrar, vad ska jag laga till middag ikväll?
Jag skulle hålla det enkelt. Pytt.
Pytt, ja.
Med ett stekt
ägg. På påse.
Ja, gärna. Inga fel.
Det är otroligt gott. Jag blev väldigt glad. Jag hade inte tänkt på sån påspytt på länge. Edul Dnart undrar, varför är inte världens tjockaste inte också världens bästa hockeymålis?
Ja, därför att alla har ju sett hur det gick för Goldberg, va? I Mighty Ducks-filmerna.
Just det, han blev heroinist.
Ja, så att den banan, liksom, det är inget karriärval för någon egentligen. Det slutar hemskt mörkt allting. Jag tror att det har avskräckt de som har lagt ihop det där pusslet några gånger.
Perfekt. Jar undrar favoritkung.
jag har ju väldigt svårt för monarkin, måste jag säga. Så jag, jag är liksom, igen det här principgrejen då som jag pratade om förut, att jag tror många av mina kompisar stör sig på att jag brinner för att Sverige ska bli en republik istället. Men, ja du. Favoritkung. Ja, Gustav Vasa.
Tror du liksom jag att Sebastian Mattsson är hovreporter ironiskt?
Ja, precis, att det, allting är ett live bara. Nej, men jag säger Gustav Vasa. Det är ändå rätt bra gjort att åka skidor så där långt och hålla på. Plus att allting heter ju typ efter honom. Alltså båtar och stadsdelar och skidtävlingar och allting. Jag tycker han har gjort ett bra avtryck.
Det är bra.
Men man kan också reducera skid.
Ja. Ja, jag vet heller ingenting fruktansvärt hemskt om Gustav Vasa. Alltså han var säkert ett praktarsle. Men jag känner inte till någonting han har gjort som får mig liksom att, ja, du vet att man måste plötsligt riva alla statyer av honom.
Nej, men precis, precis. Han är en, men man kan däremot reducera hans skidinsats till att ha gjort en tiondels Måns Möller. Det är så, ja, det är inte så imponerande.
Nej, för all del.
Per Siljeqvist, en liten ordvits där. Vad är det senaste du gjorde för första gången?
Förmodligen är det ju fick barn. Skulle jag tro. Det är nog det senaste jag gjorde för första gången, va? Har inte gjort så mycket, man har inte gjort så mycket det senaste året. Så att det där hände ju det senaste året. Så att, ja, det var nog det.
Det är väl alldeles utmärkt svar. Sen har vi då, vem fan är det som frågar? Just det, Davidsson undrar, fuck, marry, kill. De tre senaste gästerna. Så nu kommer jag att droppa namn. Du känner till reglerna i Fuck, Marry, Kill?
Ja.
Jag kommer att droppa tre stycken namn. Och vet du inte vem någon är så påminner jag gärna. Men då har vi då Jerka Johansson. Känner du till? Simon Chippen Svensson. Och sen Julia Lyskova.
Ja, du. Mary gör jag nog med Jerka Johansson, för jag vet mest om honom att han verkar väldigt bra på att laga mat också.
Just det.
Så det kan ju vara något. Ja, sen är det liksom, jag vet väldigt, Simon Chippen Svensson har jag hört en del i Della Sport, men jag har väldigt lite att få intryck av honom, och jag vet inte vem Julia är. Men jag väljer
Julia ändå. Gör Daddy Issues-podden tillsammans med Julia Frändfors. Okay. Hon är en av de två, om det hjälper.
Ja, jag har faktiskt inte hört heller. Det blir väl Kill Chippen då. Och Fuck på den sista, helt enkelt.
Sju testkraken.
Det var inte så välmotiverade val, för jag hade för lite inblick i dem. Men
du duckade den skickligt, tycker jag.
Du får skicka dem vidare till mig om de är missnöjda med utfallet.
Undrar vem som är missig.
Ja.
Och det är kul om Jerka blev sur.
Ja, precis. Han kanske inte alls ville det.
Plynnis, hon undrar, vad känner du för Felicia Jackson?
Vet inte vem Felicia Jackson är. Är det dåligt av mig?
Nej, det är, är nu mer det vanligaste svaret. Hon är komikerkollega till mig och lite av ett rivjärn. Underbar människa. Jag rekommenderar dig att upptäcka henne.
Ja, nej, men det får bli så.
Sen tar vi Stadens Kafferosteri, undrar, hur dricker du ditt kaffe?
Du, det här är så sjukt. Jag är en stor kaffedrickare, älskar kaffe. Och är alldeles för lat för att göra riktigt bra kaffe. Så jag har under väldigt många år bara vant mig vid Nescafe, alltså pulverkaffe. Så jag bara, det jag gör är att koka vatten och hälla på det här frystorkade Nescafet hela tiden hemma. Bälgar i mig. Men det går väldigt fort och man kan göra ganska ordentliga koppar av det. Så att jag måste säga, liksom, mitt go-to-kaffe är frystorkat Nescafe.
Men det är verkligen en sån grej, för att jag är verkligen, jag kan uppskatta en fin espresso och så vidare. Men att det är dumt att lyxa till det för mycket så att man höjer sin standard på onödiga, om man är nöjd med med snutkaffe.
Nej, jag håller helt med. Man kan inte överarbeta det om man är nöjd. Alltså det går ju inte att, jag får precis det jag vill ha av det.
Konsensus, då ska vi se här. Rebecka Lindfors, hon undrar, vilket tema ska en frågesport ha för att du ska ha störst chans att vinna?
Ja, det blir jättetråkigt, men det är ju fotboll. För att snäva av det ännu mer, så fotboll från 1990 och framåt, eller från två, liksom, har jag nog väldigt stor chans att vinna. Det kan jag väldigt mycket om. Det är ett urtråkigt svar.
Om Anton Trulsson undrar, om en person på jorden skulle visa sig vara Gud och bestämma sig för att ta över makten, vem skulle du önska att det är?
Alltså vad är premissen då? Det vill säga, det här är någon som redan finns i mänsklig uppenbarelse nu. Och så ska den personen visa sig vara Gud och tar över. Alltså börja bestämma över alla liksom.
Ja, precis.
Så det måste vara en person som man någon tycker att man har förtroende det. För den personen då. Att så här, om du får makten så litar jag på att du kommer inte sabba i alla fall för mig här.
Ja, precis, precis. Skulle kanske gå dina ärenden till och med. Hade varit kul.
Alltså vet du vad? Det är inte för att jag tror att det skulle vara bra för mig. Men jag skulle vilja se vad som hände om det blev Sebastian Mattsson.
Jag tycker att det är värt upplevelsen. Så nära på att gissa det alltså.
Ja.
Jättebra idé. Podcasten Värvet då, Kristoffer Triumf, närmare bestämt, vill att du berättar om din bästa fotomin.
Bästa för mig eller för omgivningen? Alltså,
som du tar till tror jag kanske. Eller du får tolka fritt såklart.
Ja, den bästa som har varit mest funktionell för mig i mitt liv var min första byline-bild på Expressen. För där jag lyckades få till ett så här lagom uttråkat, seriöst, intetsägande minspel bara som höll i ganska många år. Även om jag ser lite så här leprasjuk ut på det. Så liksom det var ändå, det höll ändå, minen höll. Sen har vi försökt ta om den byline-bilden säkert 8 gånger och varje gång blir det bara fullständig pannkaka. Det konstigaste fotot som har tagits mig i övrigt, eller som är min bästa fotomin, det tror jag är när jag har det är lite för taggad på att det är skolfoto i typ 2:an på gymnasiet kanske. Någonting har hänt med min frisyr på det, så den ser liksom, den ser lite stylad ut. Den ser väldigt piffig ut av något skäl. Jag vet inte riktigt varför, det var inte meningen. Men jag spänner käken på den bilden som om jag gör liksom, ja, men den mest ansträngda och genomtänkta posen du kan föreställa dig rakt till kameran, och det var verkligen inte det jag var ute efter. Jag försökte nog se liksom, men det var, jag ser ut som att jag liksom är, jag har geared up för skolfotot sedan 6 månader tillbaka och bara funderat, tränat hemma för hur jag ska se ut, typ. Så ser jag ut. Den har skänkt mycket nöje till andra personer i alla fall, tror jag.
Ja, det var ju för väl. Här kommer jag med en ny fråga som jag kom på i stunden. Har du någonsin varit snyggare
än just nu?
Ja, nu för tiden.
Ja, det tror jag. Eftersom jag inte lyckats klippa mig så mycket senaste året här. Så håret har börjat anta liksom Trump-former bak i nacken ganska mycket nu. Därför att man inte klipper sig. Så det växer liksom ut som en svamp. Jag tror faktiskt att det här är nog inte min prime. Nej?
Nej. Jag kanske ska formulera om det. När, om inte nu, var du som... Det här kan jag ta, det är ett mindre möte som jag kan ta med mig själv sen när vi slutar spela in. Jag ska formulera mina frågor. Men vi tar Thomson Lindqvist som undrar, hiphop eller dansband?
Hiphop lyssnar jag bara på nästan.
Du gör det, va?
Ja, jättemycket.
Fransk, stämmer det?
Ja, lite grann. Men jag är inte alls, inte någon större konsument av det. Jag lyssnar väldigt mycket på... en del ganska ny och en hel del 90-tal. Mycket Wu-Tang, Biggie i den eran typ. Och sen så nytt sån här Earl Sweatshirt och en del andra nya. Nu är jag inne rätt mycket på brittisk alternativa versioner av hiphop här. De här Bad Boy Chiller Crew och sådana.
Mm. Ja, Jimmy Söderqvist undrar, vad tror du andra människor stör sig på med dig?
Ja, men det har ju varit jag var inne på det där med att jag är principfast. Jag tror det finns... Alltså, man kollar de flesta känner ju mig mer om mitt yrke. Vid det här laget. Det är fler människor som har en uppfattning om mig. Därigenom tror jag uppfattas som PK ibland. Och överanalyserande. Att jag försöker komplicera saker för mycket rätt ofta. Men det är en del av hela liksom ansatsen när man jobbar med bland annat skriva kröniker om fotboll. Så då måste man ju försöka komplicera saker. Men det blir ju en naturlig konsekvens. Det stämmer säkert ibland också. Men det är nog de grejerna tror jag är vanliga. Sen finns det säkert de som tycker jag pratar för mycket också. Som sagt.
Blir du ledsen för näthat?
Nej, det slutar man bli ganska snabbt. Det kan ibland... Va? Ibland kan... Ja, men det går inte... Alltså, det är inte så bra att man blir avtrubbad egentligen. Och vissa angrepp man får, de sker inte så ofta öppet på Twitter och sånt där. Utan de kommer ju mer i mejlkorgen. De kan vara lite över gränsen ibland på ett sätt som är liksom... innehålla saker som är så här så man kan jag blir lite ledsen, men man kan bli lite äcklad av att folk är på det sättet så. Men jag tycker mest i övrigt att säga att det mesta man får är så här att man är dum i huvudet och har fel i en sakfråga. Det tog första året kunde jag få lite magknipa när väldigt många skrev det samtidigt att man tyckte fel sak. Men sen så blir det liksom, jag tror det, för vem som än jobbar här, det blir parodi rätt fort liksom. Du kan inte med ett straight face läsa reaktionerna på från supportrar till det ena Stockholmslaget eller andra. Eller se dem manga brinna för en fråga och tycka att du har ju varit orättvis på något sätt utan att börja skratta. Liksom. För att det är samma sak som går i repris hela tiden.
Just det. För det är väl det kanske också att det är väldigt... du och ni har ju kött på benen på ett annat sätt, tänker jag. Alltså man vet att de är ofta fulla och är biased. Medan du inte är det. När de skriver kanske.
Nej, men de har rätt ibland. Det är inte det. Det är mer att den här enorma... Ja, alltså vi har inte alltid rätt. Men det är mer att den här enorma upprördheten. Alltså proportionerna i reaktioner på helt obetydliga frågor ibland. Blir ju liksom... Det blir parodiskt. Och sen så tror jag att jag har skaffat mig genom yrket, men kanske även som jag utvecklat som person, ett förhållande till fotboll och till det jag rapporterar om, som jag kan ta det ganska mycket på skoj ibland också, tror jag. Alltså jag tycker att det är, jag tycker liksom att det finns humor i allt som händer. Jag tycker att det finns humor i min egen klyschighet ibland, liksom, eller hur vi beter oss på Expressen eller sådär. Och samma sak då med hur andra reagerar på saker, att jag tycker det blir humoristiskt. Det är inte så allvarligt. Och framförallt det här att man blir inte arg tillbaka på någon som är arg på, utan tvärtom så liksom. Men du, liksom, är det här verkligen, och det kan jag väl ibland vilja fråga, det blir lite, är det verkligen mig du är arg på egentligen? Har det kanske hänt något annat? Alltså man vill fråga det, för man tycker att det verkar lite jobbigt att vara så arg. Så.
Lite ventil.
Ja, jag tror det. Det kanske man kan ställa upp och vara ibland också.
Min syrra här kan vi ta näst sist. När du var liten, Elinor heter hon, när du var liten, vad ville du då bli när du blev stor?
Först vill jag bli fotbollsproffs, tror jag. Sen vill jag bli, av någon anledning, vill jag bli psykolog. Och sen vill jag bli kommentator, alltså sportkommentator. För att jag var så intresserad. Och det hamnade ju rätt nära till slut. Så det var,
har du varit det?
Nej, jag har aldrig kommenterat. Och jag tror inte jag passar så bra som det heller. Men jag är för omständig i mitt språk. Men det som är... intressant är att jag var rätt, jag tror att det finns, jag tror att vi skrev brev till oss själva när vi gick i sexan på mellanstadiet, att man skulle skriva så att säga, till sitt framtida jag, vad gör du? Någonting. Och då tror jag skrev att jag jobbade med sportjournalistik på något sätt.
Fan vad grymt!
Det är lite konstigt, ja.
vi har en vinnare i liv och det är inte jag. Jag ska be att få, vi har blivit kompisar.
Vi har blivit kompisar?
Jajamän.
Var inte illa. Du, var inte för sen, principfast eller pratig för att skälpa det här alltså.
Nej, du höll dig inom ramarna.
Härligt.
Skickligt hanterat.
Då ska jag säga det till mina andra kompisar, att jag har haft rätt hela tiden. Det är ni som har...
och att det är en ny sheriff i stan kan du få hälsa också.
Ja, det också. Och vi ska snart byta hockeybilder och lyssna på Ace Frehley.
Och vad jag längtar. Du vet att han är Trump-supporter, va?
Det var nyheter för mig. Det gör de
han, var en, han var den
spännande.
Enda jag kände igen.
Ja, okej. Okay. Det gör de nästan ändå.
Av de som vågade gå ut. Ja, verkligen.
Blev du indragen i det här ryktet? Jag vet inte hur vilken ålder du var när du började gilla honom eller dem. Men jag kommer ihåg att det var en grej att det diskuterades om att Ace Frehley eventuellt var kvinna när vi var små. Att det var oklart om Ace Frehley var en man eller kvinna. Eftersom det var min karaktär i Kiss då, så blev jag lite trängd av det där och var tvungen att påvisa att det var man. Så jag liksom visade alla bilder här. Man såg hans Adamsäpple tydligt. Kolla här. Sån här Adamsäpplen har minsann inte kvinnor. Det här är en kille.
Väldigt härlig filmscen i ditt liv. Ja. Jag tror att jag kan härleda vad det riktigt kommer ifrån. Om jag får vara... Det är ju så att Vinnie Vincent, hans ersättare.
Ja.
Gick ju igenom en könskorrigering.
Så var det kanske, ja. Just det.
Jag tror att det kan ha med det att göra. För att han var väl lite ufo, men det var väl Paul som var en flamboyanta. I och för sig, han hade alltid bara överkropp, så var väl lätt att se att han inte var... Jag vet inte. Men det kanske hade med det att göra i alla fall.
Ja, det måste ha varit det. För det var lite förvirrande. Det rådde ju en del förvirring där. Frehley byttes ju ut ett tag, va? Och kom tillbaka sen.
Exakt.
Ja, precis. Ja, men det måste ha varit det. Ja, okej, okay, kul. Bra, då ska jag ringa alla de killarna och säga det också.
Fan vad skönt att komma springande med ett papper så. Ja, 20 år senare.
Verkligen. Efter att senast vi såg så trakasserade vi varandra i korridorerna på Gärdeskolan och jag tröttnade på Östermalm. Men här är i alla fall förklaringen till att Ace Frehley, ni tror att Ace Frehley är kvinna, era dumtgallar.
De har glömt allt. Ja. Tack snälla för att du tog dig tid. Ska vi göra reklam för något eller tipsa om något eller något sånt där?
Jag tipsar om att vi gör en jävla massa bra sportjournalistik på Expressen. Mycket bra journalistik uttaget på Expressen tycker jag faktiskt. Mm. Man får gärna läsa om man är intresserad av fotboll och andra grejer. Men framförallt vår fotbollsbevakning är grym. Jag skrev häromdagen att på Twitter att jag inte skulle vara recenserande eller framställa vår egen journalistik som förträfflig. Så gjorde jag precis det nu, det var ju synd. Men, nej, men den är, Allsvenskan börjar om en vecka här och vi kommer vara väldigt påkopplade.
Underbart. Idel öra. För tredje gången, jag har inte fler uttryck, men tack för att du tog dig tid.
Tack själv, det var jättekul.
Hej med dig.
Hej.
Det var det, kära vänner, men vi har ju ett segment till här. Det är dags för Bysell-segmentet. Jag vill att ni spetsar era öron och hyllar de som har varit fullödiga $5 Patreons eller mer i 3 månader eller mer. Filip Axelsson, Jonas Under, John Ender, Marie Ernelli, Erik Fröberg, Kristoffer Åström, Alexander Svensson, Neim, Jimmy Söderqvist, Plynnis, Martin Lundberg, Mange B, Nils Andemo, Jeddan Gustafsson, Julia T, Victor Bussell, Lars Landström, Malin Jansson, Mikael Wester, Joel V. Kall, Fredrik Ung, Johan Dykhoff, Petter Axling, Daniel Melin, Mitt Fel, Kristina Takman, Filip Pagels, Per Hultman Boje, Johanna, Peter Dovern, Marcus, Resus Minus, David Wallhult, Peter Dahl, Daniel Johansson, David Sundin, Anton Trulsson, Emma Palmqvist, Robert Larsson, Maria Elvin, Kristoffer Espling, Marcus Lunde, Samuel Lundstedt, Vincent Wretling, Rebecca Lindfors, Fredrik Forslin, Robin Eriksson, Pauline Kullberg, Albin Strid, Niklas Nordqvist, Andreas Eriksson, Rickard Malm, Martin Kielman, Andreas Igelin, Simon, Adam Stålberg, Maria Karlsson, David Malmström, Anna-Maria Öhman, Jakob Holmberg, Jonathan Lilja, Kebabsaft, Elinor Berglund, Roger, Simon Karlsved, Fredrik Broström, Mastodont Mats, Maria Abrahamsson, Robert Westlund, Anders Almgren, Felicia Eriksson, Linus Kronlund, Daniel Enander, Marcus Åhl, Toby Kanobi, Ann-Sofie Karlsson, Jonas Danielsson, Stadens Kafferosteri, Matti Pekalo, Love Öjen, Klara Blom, Robin Lindgren, Mattias Sandberg och Max Jakobsson. Jag älskar er. YJ's cat D. You ain't never seen a police try catch me. Take bends like Kemmer on the block. I'ma make it red line on the clock. High speed in my new machine. I'm in a 4x4 coming through your street. I'ma live life like a rock star. I'ma take chase from my cop car. Fuck 5 bitches in one night. I'ma go hard to the sunlight. I'ma smoke weed till I can't breathe.